Då har vi kvar att läsa från Johannes evangeliet. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är från Gud. Du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och anden kan inte komma in i Guds rike. Den som har fötts av kött är kött, och den som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer och vart den far. Så är det med var och en som fötts av anden.
Kära vänner, gott att vara här igen och möta er. Underbart. Jag måste titta på er lite. Det är så många som jag känner från olika sammanhang. Ja. När det gäller bibeltexter så finns det ett sätt att göra det väldigt levande för sig själv. Det är att tänka sig in i berättelsen, om det nu är en berättelse. Där det finns människor så kan man tänka sig in i att man är en viss person i berättelsen och utifrån den personen se händelsen som beskrivs. Och det här kapitlet som vi nu hörde läsas är ganska bra för att göra en sån reflektion. Jag vet inte om ni har varit på någon retreat, några av er, så brukar man ibland få göra så att man får en text till sig och sen får man en tid då man kan reflektera. Och det kallas för bibelmeditation i olika sammanhang. Och ofta får man gå utanför lokalen, kanske i naturen, en vandring och så här. Och så får man fundera på den här texten och leva sig in i det och kanske vara en person i texten. Och jag har faktiskt gjort så inför den här predikan. Och den här texten från Johannes 3 är ganska lämplig, för att inte säga mycket lämplig. Det är ju väldigt centralt i den kristna tron, i evangeliet. Om vi läser några versar till så kommer vi till Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Bara det kan man reflektera väldigt mycket över. Men sen var det här när jag reflekterade. Jag kan säga en sak till som är lite rolig. Det är inte bara jag som tänker så här att det är bra att gå och tänka samtidigt. Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche tyckte så också. Han har till och med sagt så här. Det är lite överdrivet kanske. Men blott de tankar man gått sig till har något riktigt värde. Ja, men jag kände så ändå när jag gick en liten vandring nu i den här veckan som gick. Att, ja, vem är jag då i berättelsen? Ja, men då klart, det är inte så många att välja på. Det är egentligen två personer kanske. Jesus eller Nikodemus. Jag väljer givetvis Nikodemus. Den rådsherre som var så välutbildad, egentligen kunde allt teologiskt. Men ändå var så fantastiskt nyfiken på det nya. Vad är det som händer här med den predikanten från Nasaret som gör sådana under? Vad är det frågan om? Och så blir han så intresserad så att han söker upp Jesus för att fråga. Och han söker upp honom på natten. Många tycker att det är något speciellt i hemlighet, men alltså de flesta samtal skedde nog på natten i den kulturen där det inte var så glödande varmt på mitt på dagen. Så att det var nog inget konstigt. Och sen tror jag också kanske att lärjungarna var med och lyssnade, så måste det nog ha varit, eftersom Johannes kan skriva ner det här ordagrant, hur var det i den här dialogen. Så var det säkert. Är det någon av er som har sett den här filmen The Chosen? Ja, ganska många. Och jag blev så berörd, och framförallt kanske av den här Nikodemus, för han framställs där i den här filmen på ett kanske lite nytt sätt. Han är verkligen en gestalt där. Och detta när han liksom närmar sig lärjungaskaran och Jesus och nästan liksom tar i en scen där, så är det nära att han tar steget över och följer Jesus och lärjungarna. Men sen backar han ändå tillbaka lite till sitt sammanhang. Och i sitt sammanhang, där kan han försvara Jesus. Det är ganska fint. I det judiska rådet, där försvarar han Jesus. Vi kan läsa om detta lite senare i kapitel 11. Och sen vet vi också att Nikodemus är med vid Jesu gravläggning. Då är vi i kapitel 19. Så Nikodemus, denne Nikodemus, var en verklig lärjunge. Det visade han i handling, både när han uttalade sig och när han gjorde någonting. Vad var det de samtalade om där då? Jesus och Nikodemus. Och då är det någonting i min reflektion där, i min vandring, som jag fångas av. Vad har det här med dopet att göra? Vi har ju ämnet vårt dop idag. Och då är det när han talar om att för att komma in i Guds rike så ska man födas på nytt. Och det handlar om vatten och det handlar om ande. Och då tänkte jag, vatten, det är ju givet i dopet. Men hur är det med anden då? Den ska tydligen vara med också. Och då tänkte jag på Jesu dop när han döps av Johannes döparen. Då är det väl, är det första söndagen efter trefaldighet också? Det är något sånt också idag. Och trefaldighet är, då tänkte jag också så här. Trefaldigheten, det är ju att Gud är tre. Och när manifesteras det först i Bibeln, så tror jag faktiskt att det är vid Jesu dop. För att då är det ju sonen som döps. Och så kommer en röst från himlen och bekräftar att detta är min son. Och så kommer anden, symbolet som en gåva, ner som en duva så, till dopet. Så det är de tre delarna av Gud som finns där. Och anden, tänker jag, anden är med i dopet. Det är fint. Det är säkert så, som vi redan har hört, att vi har olika minnen av vårt eget dop. Det handlar ju om vårt dop, och då tänker jag lite om mitt dop. Jag kommer strax till det. Vi har egen erfarenhet, vi har kanske berättelser från vårt dop. Kanske foton, kanske film och så, som gör att vi kan påminna varandra om dopet. I den tradition som jag är uppväxt i så är dopet vad vi kallar ett omvändelsedop. Ett bekännelsedop, ett medvetet val som den görs som döps. Det är jag som är på något sätt subjektet. Alltså det är jag som handlar. Ni vet det här med subjekt, ni kan lite, vad heter det, satslära. Och då, jag kan ju berätta en liten rolig sak. I skolan när man pratade om subjekt, då var det någon av eleverna som sa, hos oss är det i alla fall mamma som är subjekt, för det är hon som handlar. Men alltså, vem är det som handlar? Det är lite så att man har olika perspektiv då i de olika doptraditionerna. I min tradition så är det ju främst den som döps, jag, som handlar då. Även om självklart undervisas vi också att det är den heliga ande, det är Gud som verkar. Men det är jag som på något sätt ändå är subjektet. Så det är ett bekännelsedop, ett medvetet val som den gör som döps. Och hur verkar Gud då i dopet och den heliga ande? Ja, det har vi en fin text på i Apostlagärningarna 2. Där finns löftet om den heliga andes delaktighet i dopet och ledning i livet efter dopet. Så här står det. Omvänd er och låt er alla döpa er i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåt för era synder. Det har vi med förstås. Då får ni den heliga ande som gåva. Så i dopet får vi den heliga ande som gåva. Det är anden alltså med. Det är vattnet och anden som verkar. Hur gick det då till när jag döptes? En vacker sommardag var det. Det var ju öppet vatten. En vik i sjön, den stora sjön Vänern. Där vi brukade hålla till som barn och ibland fiska och ibland bada och så. Där var det en dopförrättning. Och det var många pojkar och flickor, en lång rad som döptes. Och ni kan tänka er den vackra Kinneviken, detta var på ön Kollandsö där jag uppför. Och i fonden fanns då profilen av Kinnekulle. Alltså otroligt vacker. Och en fantastiskt vacker syn med dessa ungdomar som döps. Flera av mina skolkamrater som inte döptes var med. De hade nog absolut säkert inte kommit in om det var ett dop i kyrkan. Men nu kunde de stå på avstånd och kika lite. Vad är det som händer här? Har det storligt gäng? Och det är en del av dem är ju mina klasskamrater som står där. Vad händer? Ja, så på något sätt blev ju detta ett klart bekännelsedop. Och jag kan säga troligen att det påverkade det här att jag aldrig blev utsatt för något negativt i tal och så under min skoltid. För jag tror att mina klasskamrater hade sett det oerhört vackra, det äkta, det personliga i det här dopet. Så det var liksom inte, det gick inte att reta någon för det. För det var så starkt. Och dessutom var det ju flera av mina klasskamrater som också var med i den här skadan som döptes. Så jag tror det var väldigt fint att det var ett riktigt bekännelsedop. Däremot var det nog inget omvändelsedop. Det tror jag inte. Därför att det förändrade inte mitt liv särskilt mycket. Mer än att det var ett beslut. Nu ska jag följa Jesus. Och det är ju starkt nog egentligen. Alltså på något sätt var det ju ett barndop. Jag var 10 år. Men jag var fullt medveten om vad jag gjorde. Och det var ett personligt val att följa Jesus. Idag har vi dop i Pingstkyrkan vid den här tiden, den här gudstjänsten, 11:00. Och för ett par veckor sedan så döpte vi 17, tror jag det var, på pingstdagen. Och nu var det dop igen. Det är väl så att när man ser det här så tänker man, ja, det kanske är för mig också. Så nu är det dop igen. Och det är märkligt det här, Anna-Maria. Det är alltså att du och jag tänker lite lika ändå. Jag tänkte, vad ska jag ta med och illustrera? Jag tar en t-shirt. Och det är, de som döps nu hos oss har vanligtvis den här t-shirten på sig. Vi har inga sådana här traditionella dopdräkter, vet ni, som man hade kanske förr, som ni kan se, som när jag döptes. Utan nu är det mer så här, alltså man har en t-shirt och det står jag har beslutat. Ja. Och så sjunger man en sång där, och vanligtvis också, jag har beslutat att följa Jesus. Det är vackert. Och att jag som lekman har fått vara med och döpa så många egentligen barn, fast medvetet då i vår tradition. Och så många ungdomar och även en hel del äldre har jag fått vara med och döpa som lekman. Det tycker jag så starkt. Ett uttryck för det, vad vi kallar ibland det allmänna prästadömet. Och jag skulle verkligen önska att många mer fick vara med och vara dopförrättare. Det är något helt fantastiskt. Det står ju om dop i Bibeln på många ställen. Jag tänker ofta på den här berättelsen om den etiopiske finansmannen som döps av diakonen Filippos, som plötsligt får klart att han ska möta någon som är på resa där, från Jerusalem till Etiopien, och som sitter och läser Bibeln och inte förstår det. Och så går han fram till vagnen, och efter samtalet så säger den här etiopiske finansmannen, här är ju vatten, vad hindrar att jag döps? Men det är att och det jag noterat mycket, det är ju att det står sen att han, finansmannen, fortsatte glad sin resa. Alltså vilken glädje som den heliga ande ger oss i dopet. Det är någonting att vara glad för, att ta fasta på. Den heliga andes glädje. Är det någon av er som följer tv-serien Historien om Sverige? Nej, vi har gjort det, Ulla och jag. Och så kommer man fram till mitten av 1800-talet och så tänker jag, jaha, plötsligt så uppmärksammar man det här, som man säger, första baptistiska dopet i Vallersvik. 1848 kanske. Ja. Och då tänker man, hur ska man framställa det? Då framställer man det så underbart, vackert och fint i det här programmet, eller hur, Ulla? Det var ju så här, oj, det är inte vanligtvis så att man framställer kristen tro så positivt. Men i det programmet gjorde man det verkligen. Och inte bara det vackra dopet, utan också församlingen. Att man var så demokratisk, som ett föredöme egentligen till den demokratiska utvecklingen i vårt land. Det var fint. Så har ni inte sett det avsnittet, så gör det. Det är väldigt gripande.
Det var en dag som inte är så länge sedan. Vi var en grupp som stod där. Det är därför jag berättar det här. Det var en ovanlig grupp, för de hade inte varit i den här kyrkan och inte så mycket i kyrkor överhuvudtaget, förutom Bibi och jag. Det var den gruppen som här i kommunen vill jobba för seniorer. Att de ska ha det så bra som möjligt, och de har tagit kontakt med oss i och med RPG och kyrka. Och sen var det ju några från olika pensionärsföreningar som stod just här på eran dopplats. Då hade de sett kyrkan, tyckte var, åh vad vackert, vad bra ni har det. Då vet ni det, vad bra ni har det och vi har det. Och så ser de då dopfunten, och då berättar de ju också, jag har varit med på fina barndop, säger ju någon, det är ju inte så ovanligt. Men vad är det, den bassängen? Och Bibi, du får rätta mig sen om detta inte blir helt rätt, men Bibi går fram. Och så säger hon så här, det här är en dopgrav kallas det. Och så går man ner i vattnet, den som ska döpa tillsammans med den som döps. Och så ber man om välsignelse av Gud, Fader och den helige Ande. Och sen håller man händerna så här. Och så tar den som ska döpa och sänker fint bakåt och upp igen ur vattnet. De bara tittar. Det visste de inte många där. Och så berättar Bibi fortsatt att det är som att begrava det gamla och stå upp och vilja vara en Kristi lärjunge. Var det rätt, Bibi?
Ja.
Ja, vi har ju olika traditioner, olika dopsyn, olika dopsätt. Men det viktiga nu, jag vill säga, det är det gemensamma. Att man döps till Kristus, det är viktigt. Man döps egentligen inte till församlingen, som jag kanske tyvärr fick den uppfattningen när jag döptes. För då fick man vara med i församlingens sammanhang, man fick vara med i sångarna. Och jag fick vara med som söndagsskollärare och sådär när jag hade blivit döpt. Men det är viktigt att vi blir döpt till Kristus. Och vi tar en del i Kristi kropp, som är den universella församlingen. Och ofta kommer man också med i en lokal församling då. Det gemensamma är att man tar emot Guds nåd, detta har vi redan pratat om. Uppenbarade Jesus Kristus. Att tro och dop hänger ihop, det säger vi gemensamt förstås. Och att tro och dop är grunden för vår frälsning. Vår räddning. Syndernas förlåtelse. Jag har bevittnat många olika slags dop i Sverige och också i andra länder på missionsfältet, som man säger. Så jag har varit med om när vuxna döps med begjutning, alltså vatten på huvudet bara. Och jag har faktiskt också varit med om när små spädbarn döps med nedsänkning. Och det är olika. Men detta har vi alltså då gemensamt. Det jag tycker är fint när jag ser spädbarnsdop, det är att dopdräkten är lite för stor. Mm. Och det illustrerar att man ska växa i sitt dop. Man ska leva i sitt dop. Man ska växa i tro och lydnad. Det är en fin symbol. När man döper i en dopgrav, som Ulla har sagt här, så illustrerar man ju att man lämnar något och tar emot något nytt. Man blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Och i texten som vi läste, episteltexten i Romarbrevet, så står det ju här tydligt att vi blir i dopet begravda med Kristus för att uppstå med honom och leva ett nytt liv med honom. Och i den gamla testamentliga texten från Hesekiel så står det om rening med vatten och att bli uppfylld av ny ande. Det har vi både vattnet och anden. Och att byta ut stenhjärtat mot ett hjärta av kött. Det är alltså en andlig hjärttransplantation, kan man säga, som händer i dopet. När man döper små barn så betonar man att det är Gud som är subjektet. Jag pratade om subjektet förut. Då är det mer Gud som är subjektet. Det är han som handlar. Det är Gud som tar första steget in i en människas liv. Och det är också fint. Det är familjen och föräldrarna som tar ett gemensamt beslut att följa Jesus, vara medlemmar i en församling där man har möjlighet att växa i sin tro och i sin tjänst. Det här med att leva i sitt dop, det undervisas jag inte så mycket om i samband med mitt dop, och jag kan minnas. Men det är ju väldigt viktigt att vi lever i vårt dop. Och för mig då är det ganska naturligt. Jag berättade om min dopplats på Kollansö vid Kinneviken. Och där finns det nu en församlingsgård, och där är det nu en badplats. Fint anordnad badplats. Så minst någon gång per sommar så är vi där och badar. Och ni förstår vilken känsla det är. Och bada vid sin dopplats i samma liksom miljö, samma vatten. Och det är oundvikligt att man blir påmind om sitt dop. Man tänker på sitt dop. Och så tänker jag, ja visst, det var ju att följa Jesus. Men hur är det med det idag? Gör jag det? Lever jag i mitt dop? Tänker jag i situationer jag möter i mitt liv, hur skulle Jesus göra? Det är nyttigt med sådana reflektioner hela sitt liv. Det är att leva i sitt dop. Det är någon som, i minst är någon här i samlingen som önskar ha någon fråga eller någonting till kyrkkaffet. Kyrkfikat. Och jag tänkte, vad ska jag då ta idag? Jag vill ju gärna bemöta en sån önskan, om man säger så. Och då tänkte jag, kan berätta, ta detta för vad det är. Jag har haft samtal med präster i Svenska kyrkan om dopet. Och jag tycker det är väldigt givande. Alltså, är man trygg i sitt eget dop, i sin egen uppfattning, så är det så berikande att prata med andra och få ett annat input. Jag verkligen älskar det. Och jag hade sådär riktigt fint samtal. Och det var på djupet. Alltså. Så den kvinnliga prästen kunde säga så här: jag är bekymrad faktiskt över det här med dopet. Först och främst, eller kanske först, inte först och främst, först att vi döper för få. Dopsiffrorna, alltså, de går ju ner i Svenska kyrkan, det vet vi. Men det var inte det jag tänkte på, säger hon. Utan jag tänker på det här att vi säger att vi ska leva i vårt dop. Och vi ska växa i vårt dop. Jag är verkligen bekymrad, säger hon. För att vi lyckas inte så bra med det. Vi döper barnen. Vi tappar tyvärr kontakten med många av föräldrarna och familjerna efterhand. Det är en del som går konfirmation, inte så många som vi önskar. Och jag är allvarligt bekymrad för det här. Att vårt dop blir så som det är tänkt, säger hon. Så här. Och jag får berätta detta, för jag frågar om jag får berätta det. Ja. För att det kan vara tankeväckande för många av oss. Och då säger hon plötsligt, vi kanske skulle byta dopsyn, du och jag. Kanske att Pingst och Svenska kyrkan skulle byta dopsyn. Och jag tänkte, vad är detta? Det är bara ett tankeexperiment, säger hon. Det är inte något jag tänker att vi ska göra. Men jag reflekterar Alltså ni i pingst, ni har ju familjer som ni följer, kanske barnen, hela livet. Ni döper dem inte, barnen, men ni har dem i söndagsskolan, ni har dem i ungdomsarbetet, ni följer upp så här. För er skulle det funka att ha ett barndop, för att ni följer ju upp, ni skulle följa upp det på ett rätt sätt. Förstår ni tankegången? Det här är bara ett experiment som ni får ta med till kyrkfikat. Men vårt bekymmer i Svenska kyrkan är ju just det som hon hade sagt just i samtalet. Att vår möjlighet att följa upp det, den är för svag tyvärr i praktiken. Det kanske skulle vara så istället att vi döper de som kommer till tro. För de vet vi att vi har. Fattar ni? Tankeexperimentet, ta med er om ni vill. Reflektera över dopet, olika dopsyn, det är nyttigt. Det är det jag vill säga. Gör gärna det. Nu vill jag avsluta med ett fint och praktiskt sätt att fortsätta att leva i sitt dop. Att ta fasta på att dopet inte bara handlar om vatten, utan det handlar också om ande. Då kan vi tillämpa det här ordet från Romarbrevet kapitel 8 under rubriken ett andligt liv i frihet. Då står det så här. Anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn och därmed arvingar till Guds rike. Vilken underbar kommunikation, vår ande och Guds ande. Då kan det bli som Ignatius av Loyola en gång uttryckte det. Vår innersta längtan överensstämmer med Guds innersta längtan. Ta gärna med detta som efter dagens predikan. En förhoppning om att vår innersta längtan ska vara Guds innersta längtan. Det är att leva i sitt dop. Jag vill be bara en kort bön. Tack Herre för dopets stora betydelse, stora välsignelse. Och du ska hjälpa oss alla så att vi på rätt sätt kan leva i vårt dop. Att vi kan växa i tro och tjänst. Och låt det bli så, Herre, att vår innersta längtan är i samklang med din innersta längtan. Amen.